Jag står här ute på gården tillsammans med docent Magnus Lindström som är, ska vi säga, primus motor för det här symposiet. Och ja, här strömmar forskare in. Vi ser folk som går och på väg. Vissa har ätit frukost här. Det är ju ett flera dagar långt symposium och småningom ska dagens diskussioner och föreläsningar ta vid. Solen håller på att stiga upp. Vi blickar ut över vackra Tvärminne. Jag och Magnus, ja alltså det här vid Tvärminne så forskar man ju ofta om levande saker, i huvudsak levande i havet och i havsområden. Nu träffas toppforskare från hela världen här i Tvärminne i Hangö för att presentera sin forskning, och då handlar det ju om synsinnet främst, både hos människor och djur, men kanske framförallt hos djur. Det är det internationella symposiet Visionarium som ordnas för 18:e gången. Magnus, 18 gånger, om du blickar tillbaka, hur har de här 18 åren förlöpt?
De har förlöpt alldeles fantastiskt, och hela idén var ju från början lite absurd. Det var så att jag var med i en grupp som hette Planeringsgruppen för perifera synfysiologiska mekanismer, och det var Svenska medicinska forskningsrådet som bekostade den här gruppen. Och vi träffades då forskare från Skandinavien under 30 års tid, alltid en eller kanske två gånger i året. Någonstans i Skandinavien. 8 gånger var vi här i Tvärminne faktiskt. Och Tvärminne var det mest populära stället för det här. Sen tog de här planeringsgrupperna slut i Sverige, och sen var vi utan något möte ett år. Jag tyckte det var jättetråkigt, så att följande år så bjöd jag in forskare, lokala forskare alltså från Finland, och vi hade ett möte här. Vi var bara 23 stycken den gången. Och det var verkligen jättekul och intressant, så att vi beslöt att vi fortsätter med det. Och så följande år så blev det lite internationellt när också svenskarna kom med och forskare från Ryssland. Och sen har det fortsatt som internationellt, det här symposiet. Nu, det går ju helt på engelska förstås. Och nu i år så har vi här ungefär 36 delegater från 7 olika länder och 18 universitet. Och det är verkligen toppforskning som ställs ut här och berättas om det. Det är häftigt.
Mm. Och den gemensamma nämnaren är ju syn. Vi ska gå in här i själva huvudbyggnaden och det där, titta närmare på. Här finns sådana här olika det där planscher med. Där de här forskarna har tänkt presentera sina senaste rön och det där för varandra och för deltagarna. Vi går in genom dörren här, ska vi gå och titta på de här olika. När du, Magnus, tittar på de här planscherna här under det här seminariet, så är det något speciellt som du har slagits av? Vad har vi här i år som seminariet bjuder på?
Det finns många intressanta saker här, och det är svårt att peka ut någonting, men om vi ska ta någonting som är liksom mer lättförståeligt, så ska vi titta på vad djur gör, vad djur ser. Och jag tror att det som skulle vara enklast att förklara har i själva verket inte direkt med syn att göra, men det har att göra med det att andra sinnen också kan ge ett intryck av orientering. Du kan hitta saker också på annat sätt. Och här har vi
professor Ronald Kröger från Lunds universitet. God morgon.
God morgon.
God morgon. God morgon. Och du står för en av de här, ja, ska vi säga, 15-20 planscherna här. Det här handlar faktiskt om någonting som väldigt många av oss och väldigt många av radiolyssnarna säkert också är bekanta med på ett sätt, det vill säga hunden, vårt älskade sällskapsdjur. Men det här är ur en lite speciell synvinkel, vill du berätta?
Ja, ni vet säkert alla att hundarna har kalla nosar, och ingen vettig förklaring har funnits för det. Och när jag skaffade hund så uppmärksammade jag inte det, eftersom jag tog det för givet att hundar har kalla nosar. Men en morgon så kom han och nuddade på min hand med sin kalla nos. Då hade jag idén att det eventuellt har något att göra med att känna värme. Och för att rovdjur som hund eller varg hade varit jättebra att kunna känna strålningsvärme. Eftersom man varma kroppar lyser som facklor i mörkret.
Så lite som en sån här värmekamera kanske nästan då som...
Ja, precis. Ungefär på samma sätt.
Så hunden har ju ett fantastiskt luktsinne, och så kompletterar den ännu med det här värmekänsliga sinne i nosen.
Just det är ett tilläggssinne så att säga. Och vi ser också hos våra hundar att om de kan så prioriterar de lukt. Men om de inte kan, när vinden står fel eller något sånt, då använder de sitt värmesinne. Och det fungerar över rätt så långa distanser, så att de kommer upptäcka bytesdjur.
Ungefär hur långa distanser talar vi om här?
Om vi tar ett stort bytesdjur, ungefär en kvadratmeter i strålande yta, så är rekordet just nu 35 meter.
Där ser man, just det. Ja, ja.
Och det är en vanlig hund, alltså det är faktiskt min hund, som inte är utbildad på något sätt som jakthund. Mm. Så vilken hund som helst i princip.
Spännande. Ett av de här rönen som presenteras här, jag vänder mig igen till Magnus Lindström. Det där, du forskar ju själv i små kräftdjur, jag tänker. Vi var och tittade på ditt laboratorium här innan sändningen började. Men om vi går fram till din plansch, så det här, ja, för en lekman så här i korthet, hur skulle du presentera det här?
Det här är egentligen en plansch bara som presenterar histologin, alltså uppbyggnaden av det här öga hos den här mysis relikta pungräkan som vi arbetar med nu över 30 år. Vi har ett samarbete med vetenskapssocieteten i Moskva, professor Mihail Ostrovskis grupp. Och här är nu Pavel Zak som har gjort den här posten där är flera av oss med. Om det här, den här visar bara liksom den här uppbyggnaden av det här öga, hur det skiljer sig hos den population som finns i Pujoviken och den population som finns i sjön Pääjärvi. Och det här har vi undersökt då väldigt länge för att få reda på vad är orsaken till att de djur som fångas i Pääjärvi helt enkelt blir blinda när de tas upp till ytan på dagen, medan de i Pujoviken klarar av det här hur bra som helst. Och genetiskt är det ingen skillnad mellan de här populationerna, de är exakt likadana. Eller vi har inte hittat någon skillnad ännu. Men de har olika spektralkänslighet. Det betyder att deras maximala ljusabsorption ligger vid lite olika våglängder, alltså lite olika färg. De som är i den här sjön, så de är anpassade för ett mer rödaktigt ljus än de som finns i Pujoviken, där det är mer gulgrönt som gäller. Och sen den här andra förmågan att motstå skada av starkt ljus hos den ena populationen, den i Pujoviken. Men det är också ganska logiskt när man tänker efter att de är alltid, hela tiden är utsatta för ljus, för att ljuset går ner i Pujoviken ganska djupt. Men i sjön Pääjärvi, som är upp till 86 meter djup, så går ljuset ner bara högst 10 meter. Så de här djuren har inte utvecklat något sorts liksom skydd mot den här ljusstrålningen. Mm.
Så det kan vara väldigt, väldigt lokala skillnader också inom samma art. Om vi så att säga lite drar ihop helt enkelt det här symposiets roll för synforskningen. Så hur mycket handlar det här om djur, och hur mycket handlar det om sånt som så att säga rent går att applicera på människor och människans öga och medicinsk vetenskap när det gäller människor?
Jag skulle säga att ungefär två tredjedelar handlar om djur, deras synbeteende och så vidare. Det är jätteintressant. Men sen den här sista delen, så går allting att applicera också på människans syn. Det gäller alltså om de ganglia cellerna i näthinnan. Det är mest frågan om näthinneforskning och hur de är kopplade och hur de reagerar på on-off-signaler, hur de reagerar på center surround, alltså center och central och omgivande signaler och så vidare. Allt det här har att göra med hur människans öga behandlar kontraster, färger och rörelser.
Mm. No, som du nämnde, docent Magnus Lindström, så i år så deltar 36 delegater, 7 länder, 18 universitet. Du representerar ju själv förstås Helsingfors, jo, universitet. Det där, hur ser framtiden ut för det här symposiet? Det är ju 18 gången det ordnas. Ska det bli ett 19, 20?
No, vi hoppas på ett 19 möte, men frågan är nu det är ju frågan om att tvärminnes stora laboratorium ska renoveras, men det är frågan om när pengarna hittas till det. För tillfället ser det ut som att vi skulle kunna hålla ett möte nu nästa år, ett 19 möte, men nu tycker jag att om man har börjat med någonting, nu ska man ju göra det 20 gånger åtminstone. Vi har hittills haft ungefär, jag har en lista på vilka som har varit med här, så det är ungefär 260 olika forskare som har gjort över 728 besök och presenterar ungefär en 500 olika projekt.
Mm. Vad betyder det så där för en forskare att få komma och träffa kollegor i ett sådant här sammanhang?
Ja, det är liksom avgörande. Alltså, de stora mötena är ju jättespännande också, men när du frågar om att du har till exempel 12 minuter för ett föredrag, så hinner du inte med någon diskussion eller någonting. Här så har vi då ett mycket mindre antal deltagare. Det betyder att var och en får åtminstone en halvtimme. Och där ryms en hel del diskussion i det hela. Och det betyder att vi kopplar ihop alltså olika forskargrupper från olika delar av världen. Det är ganska många som har helt enkelt kopplats ihop genom det här mötet och startat nya forskningar. Det här blir, liksom, det blir väldigt lateralt så att du sprider ut. Det kan hända att du har en någonting som någon har hittat på inom beteendeforskning, och mitt i allt så märker någon inom synforskning att det här går att koppla ihop direkt, och så kopplar du ihop pusselbitarna och så fortsätter du att jobba tillsammans på det här projektet. Det är väldigt fruktbart på det viset.
Docent Magnus Lindström vid Helsingfors universitet, jag ska släppa iväg dig här så du får ta del av dagen som stundar med föreläsningar och ja, alla dessa rön som presenteras här på Tvärminnets zoologiska station. Tack för den här intervjun.
Ja, tack själv, tack.